Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tro det eller inte, grönsakslandet är tillbaka. Jag heter Bella Linde och framför mig här har jag
Elin Unnes.
Var har du varit?
Oh, det är en lite lång historia. Vart har du varit?
Jag har varit på en mycket, mycket speciell plats. Och därifrån hade jag med mig en speciell liten present till dig.
En present?
Nämligen ett murgröneskott. Jag vet att du älskar murgröna.
Alltså, Bella, jag älskar murgröna. Vad är det här för speciell murgröna?
Framförallt så undrar du kanske vad det är för speciell plats.
Ja, såklart.
Vi börjar där.
Det var det jag menade.
Ja, jag förstår att du menar det. Jag har varit i England i en liten ort som heter Porlock som ligger i Somerset vid Bristolkanalen. Strax nedanför den här lilla pittoreska byn som är helt fantastisk. Det är sådär Morden i Midsommar pittoreskt. Mm. Otroligt fint. Där bodde Ada Lovelace under somrarna, under sina semestrar.
Alltså det här är ett sånt himla bekant namn. Vem var Ada Lovelace nu igen? Berätta vem
jag vet vad det låter som, och det är inte som du tror. Utan Ada Lovelace, hon skrev alltså världens första datorprogram.
Just det!
Världens första algoritm.
Just det.
Som alltså skulle styra en analytisk maskin för att fungera så som vi använder datorer idag. Liksom swisha pengar. Någon galning sitter och twittrar saker och den galningen kanske är den som liksom leder världens mest betydelsefulla land.
Man skriver en odlingsblogg.
Man skriver en odlingsblogg. Ingenting av det här visste ju Ada någonting om när hon skrev de här noterna.
När utspelades det här? Vad pratar vi om för århundrade?
I mitten av 1800-talet.
Ja, det är coolt alltså.
Det är så coolt. 100 år före den första datamaskinen verkligen byggdes.
Ja.
Så skrev hon de här noterna som blev en algoritm. Och de gjorde hon tillsammans med sin kollega, matematikern Charles Babbage. Mm.
Och den viktigaste frågan, vilken typ av zon bodde hon i?
Ja, vad kan zonen vara där vid Bristolkanalen? Jag vet ej. Men jag vet att hennes man lät inför deras honeymoon bygga till det här huset som från början var en jaktstuga eller typ jaktresidens eller någonting till någon slags italienskt palats, så det var terrasser och fantastiska valv och...
Nej, men det gör min man för mig hela tiden också.
Ja, men det ante mig. Tog han också dit 10 000 prydnadsträd av olika slag? Olika cederträd och japanska lönnar och så.
Det är i stort sett hans jobb skulle jag säga. Ja.
Det gjorde i alla fall Eines man.
Kände ni att det fanns ett spår av en trädgård? Kände ni att det fanns trädgårdskonst där? Alltså vad hade de för smak i odling?
Det fanns ingenting kvar. Det var helt igenvuxet. Det som fanns, det var murgröna. Allting var bevuxet med murgröna. Det bara slingrade sig murgröna överallt.
Yes!
Ja, det är fantastiskt.
Och mitt skott! Min present!
Ditt skott! Det är helt igenvuxet. Mm. Det är för sorgligt. Men det har ju funnits alltså en fantastisk renässansträdgård.
Mm.
Och på den här, en av de här terrasserna vid huset så gick Ada och hennes matematikerkollega Charles Babbage fram och tillbaka och diskuterade framväxandet av den analytiska maskinen, datorn och hennes program. Mm. Och den här terrassen, den kallade de för The Philosopher's Walk, vilket är otroligt häftigt.
Alltså väldigt poetiskt.
Mm. Jag och min kollega Lena Granefelt som är fotograf, vi har ett projekt som vi kallar för Iconic Spot, där vi sätter kvinnohistorien på kartan. Och det var därför vi var i Porlock, det var därför vi var i Adas sommarhus. Vi smög oss dit, det fanns ingen visste var det låg någonstans, vi frågade på turistbyrån, vi frågade runt om i byn, vi var på pubben, vi pratade med någon polis, alltså hur många som helst, ingen visste någonting. De sa, nej det där är rivet för länge sedan, det revs på 70-talet och 1970-talet och det är helt borta. Men vi såg någonstans framför oss att vi skulle hitta det här. Och vet du vad som hände?
Nej.
Vi hittade det. Vi smög uppför ett berg och det var törnen och kvistar och rivsår. Vi fick rivsår på armar och ben.
Vi bröt oss in i Ada Lovelace hemliga trädgård.
Ja, jag kan säga, vi hoppade över så här grindar där det stod no trespassing. Vi kröp under staket, vi rutschade ner för en ravin, jag spräckte brallorna, vi fick rivsår på armar och ben. Vi kröp under stockar, vi klättrade över stenar och till slut så fick vi syn på ett valv. Och där trodde vi att vi var framme. Men smög man lite till så hamnade vi på The Philosopher's Walk. Och där...
Där världens första kod föddes.
Ja, och där tog vi bilder förstås. Mm. Lena fotograferade. Jag bara kände in platsen, det var helt magiskt. För platser är ju magiska.
Mm.
Och det är därför vi gör det här projektet, för att på något sätt lyfta de här platserna. Och det, normalt så finns det ju platser som man kan besöka där män har uträttat någonting och det handlar ofta om krig.
Just det,
ja.
Det är viktigt, ja. Att man har dödat mycket folk.
Ja, så här, den som dödade flest, ja, fick en staty.
Just det.
Ada fick ingen staty, hon har inte fått någonting. Hennes terrass där hon skrev den här koden är igenvuxen. Men vi hittade den, vi har dokumenterat den och inte minst, jag tog med mig ett skott av en urgröna.
Alltså,
till
jag
dig.
Är så taggad. Jag vill ha det. Ge mig det. Ge mig det.
Jag är ledsen. Det går inte.
What? Ge mig det.
Nej, det går inte.
Vad är det som har hänt?
Det dog.
Det dog?
Det är jättesvårt att ta skott av urgröna. Och hade vi träffats mycket, mycket tidigare när jag hade kommit med det här skottet, då hade inte jag bara satt i ett litet glas med vatten och åkt på sommarsemester.
Mm.
Utan hade vi träffats då när jag hade skottet, då hade du ju tagit hand om det och, yeah, och skött om det och sett till att Adas mulgröna hade vuxit vidare. Men då undrar ju jag, vad har du varit? Vad hände? Vi skulle ju ha setts för länge sedan.
Exakt!
Vad hände?
Nej, men det här är ju sjukt. Vi skulle ju ha setts flera gånger. Vi har klarat oss på liksom brev, konversation, podd, post här senaste tiden.
Ganska innovativt tycker
ja,
jag.
Ja, det ska jag också. Ja. Nej, men så det som hände var att våran bil brann upp, helt enkelt.
Ja, det är ju helt enkelt så brann den upp.
Den blev stulen. Använd som murbräcka vid ett väpnat rån mot ICA-trossen i Trosa. Utkörd i skogen och uppeldad. Vilket gjorde att jag och min man dels hade väldigt svårt att ta oss till våran odling, till torpet. Och när vi var där, när vi väl hade tagit oss dit, så hade vi liksom väldigt svårt att ta oss därifrån. Så vi skulle ju ha träffats vid ett tillfälle här när jag faktiskt... Alltså jag är en stor användare av lokaltrafik nu. Mm. Så vi skulle ju ha träffats här vid ett tillfälle när jag faktiskt missade en buss. Så enkelt.
Så två inställda inspelningar på grund av brunnet fordon,
yes,
och missad buss.
Ja,
ja,
det stämmer. Det här liksom bilbrännardebaclet, det fick ju vissa konsekvenser.
Jaha, vadå?
När vi insåg det här, alltså när polisen...
Men alltså vad hände? Bilen stals och användes som murbräcka vid ett väpnat rån. Ja. Blev ni misstänkta?
Det var ju min första stress. Tydligen så använder inte folk generellt sin egen bil vid väpnade rån. Så att vi hamnade inte på listan över misstänkta.
Tack. Nej, det var ju skönt.
Lov. Men däremot så var jag ju tvungen att... Vi tog oss ut till torpet. Det är ju ett ensligt torp där. Vår odling ligger ju, det ligger ju ensligt till. Mm. Så vi lyckades liksom, vi tog oss ut dit en gång och så skärrade över det här. Alltså det är ju töntigt att säga att man är traumatiserad över att ens bil stjäls från en parkering som man inte själv befinner sig på. Men
man kan ju bli lite stressad. För det påverkar ju också det övriga livet.
Exakt. Konsekvenserna för odlingen blev liksom enorma.
Ja, hur blev det då? Vad hände?
Alltså,
eller vad hände inte?
Vi tog oss ut dit Och då var jag väldigt snabbt tvungen att välja 3-4 grödor som att stoppa i jorden och som jag sen visste att jag skulle behöva överge på plats.
Sådana som klarar sig själva?
Exakt.
Vad blev det?
Jag valde potatis, potatislök, bondbönor och gråärt.
Bara?
Bara. Och sen så fyllde jag grönsakslandet med de här. Med det här gänget.
Men hur kunde du så snabbt skaffa utsäde?
Mm, det var ju baserat på också vad jag hade riktigt mycket av. Mm. Vad jag hade mycket av och vad jag trodde på. Liksom.
Vad hade du för potatissort?
Då hade jag en potatissort som heter Gatsby. Jag är ju alltid den sista människan i Sverige som köper potatisutsäde. Så jag får
förutom,
alltid... Ja, förutom du.
Jag då. Jag köper alltid. Jag är alltid sist ute.
Så då är du också nere på de här riktigt speciella sorterna.
Ja, i år har jag kört mandelpotatis, det var det som fanns.
Och Gatsby är då en pommes frites-potatis.
Jaha, gott.
Klagar inte på det alltså. Nej. Men det är verkligen så novelty-sorter när man är sist på bollen. Ja, eller sist på potatisen. Då är det verkligen de här speciella sorterna. Så då körde jag Gatsby pommes frites-potatis. Och min gamla favorit.
Rocket.
Oh, vi kommer till Rocket, ja, det här är ju ett drama i sig. Mm. Bambino. Den här lilla potatisen som är Bambinos superkraft är att den får små potatisar i samma storlek. Så att när du rostar dem i ugnen, du rostar dem hela i ugnen, så blir de klara samtidigt.
Det här tror jag vi har pratat om förut.
Det här är en stor favorit för mig.
Bambino samma.
Bambino. Så jag körde Gatsby och Bambino. Och sen så har jag en bondböna som heter Green Hangdown.
Den har jag.
Alltså, vad tycker du?
God.
Ja, underbar. Och nästan groteska bönskidor tycker jag.
Gigantiska. Fast du vet, jag har ett problem när det gäller bondbönor. För att det står alltid överallt när man läser och man pratar om det. Och jag har själv skrivit om det och berättat om det. Att bondbönor ger rikliga skördar. Mm. Jag tycker inte jag lyckas riktigt att få sådana skördar. Hur går det för dig?
Bra, tack som fråga.
Men vad betyder rikliga skördar?
Mm, det är ju en bra fråga.
Vad betyder det för dig?
Ja, precis. Jag tycker att jag får en riklig skörd per planta.
Och hur många är det då per planta för att vara rikligt?
Mm, vilken bra fråga.
Det här är sånt här som jag tycker är ganska intressant. Mm. Man pratar ju väldigt mycket om orikliga skördar.
Och det är oerhört relativt.
Ja, eller hur? Vad betyder det egentligen?
Jag kan säga att ett gråart som jag odlar för första gången för att skörda i år. Mm. Där får man en riklig skörd på ett obeskrivligt sätt. Och jag måste också säga bara att lite det som... Så vi stoppade allt det här i landet. Ja. Ropade ett rungande lycka till! Och tog bussen därifrån.
Åkte därifrån?
Åkte därifrån och lät dem utkämpa sina egna strider.
Och hur lyckades det då?
Helt utmärkt.
Skördarna blev alldeles lysande. Ja. Plantorna klarade sig själva. Ja. Men vi måste reda ut vissa begrepp här. Först och främst, berätta om gråärt.
Det här är ju en cool växt. Det här var, jag fick för 2 år sedan fick jag 5 fröer i en tändsticksask.
Av Agneta. Nej, jag heter Agneta. Som är gråärtsexpert.
Av en simultantolkare på SVT.
Aha.
Som skickade dem till mig. Jag älskar att få fröer i posten. Vi har ju fått det av lyssnare ibland och så också. Och den här personen var en vän till mig, men också en lyssnare. Och det är ju underbart alltså.
Ja, det är ju fantastiskt.
Så jag fick 5 fröer i en tändsticksask och sådde dem förra året.
Aha.
Och bestämde mig för att inte äta en enda av dem.
Utan du
sparade hela skörden. Var lite utsädesgirig.
Ja.
Och inser liksom nu i efterhand när jag bara i våras då bara öste i allting och fortfarande hade alltså en rejäl, alltså du vet, om du tänker att du slutar händerna till en liten skål, en rejäl sån handfull utsäde kvar från första året.
Och vad gjorde du med den? Du
har ätit upp. De har jag inte ätit upp än. Jag tänker att jag ska skänka bort dem till andra. För att det är nästan...
Hallå?
Ja, här sitter du
både... Men du måste berätta om gråärten. Vad är det för speciellt med den? Vad är det för något?
Gråärter är ju det som kallas för en lantsort. Jag tog faktiskt med mig ett nummer här av...
Eminenta tidskriften Odlaren.
Odlaren. Mm. Min favorit.
Fobos.
Fobos.
Fina tidning.
Och Precis som du säger.
Fobo, vi måste bara säga föreningen organisk biologisk odling för de som inte vet.
Det är också, känner jag, inträdesprovet i Fobo. Att kunna förkortningen så där flytande som du kunde.
Eller hur? Visst var det flott? Jag har läst på mycket. Ordförande är för övrigt Börje Remstam, täckodlingens kung.
Vi älskar Börje.
Det gör vi.
Och i odlaren så står det så här. Gråärt är en mer ursprunglig ärt som odlats här, alltså i Norden, i flera tusen år. Den är högväxande, har pigmenterade ärter och färgade blommor. Och det tycker jag är så här, det här är en återhållsam beskrivning.
Ja.
Och namnet gråärt ger en känsla av att det är någon form av fulärta det här.
Det känns lite militäriskt. Precis. Det är lite så, någon
men det här alltså. Är alltså en fantastisk ärta. Den växer så högt som du låter den. Den kastar sig upp i jorden och sen fortsätter växa och växa och växa. Och sen slår den ut med lila, liksom vit, lila vitspräckliga blommor.
Mm.
Oerhört vackra. Och sen får den varje planta bara...
Ja, men säg det, säg det. Hur många...
Men alltså, jag skulle ha klarat mig på de här fem ärtorna som jag sådde första året. Det hade fortfarande givit en par bra måltider.
Mm.
Och nu sådde jag kanske 40.
Oj,
så nu har
är
jag
det liksom... så att du har ärtor hela året?
Nu kommer jag att sitta och hamla ärtor som om jag vore Karin Larsson.
Och vad är hamla?
Nej, jag vet inte. Men alltså, sitta och hamla, rensa.
Det är när man
klipper
av träd.
Hamla, nej, något annat.
Nej, man gör något annat.
Ja, sitta och ärtorna. Sprita ärtor.
Sprita ärtor, ja.
Som om jag vore...
Vad gör du med ärtorna då?
Ja, men jag har inte kommit så långt än.
Men vad kommer du göra?
Jag kommer att torka dem. Man kan äta dem färska. Men jag kommer att torka dem för att jag tycker att det känns lite härligt. Nu när jag liksom, när hela sommaren gick åt till att inte vara på odlingen så känner jag att det känns härligt att fylla liksom min imaginära visthusbod med torkade ärtor. Och sen kommer jag att koka dem och använda dem i sallader och så.
Och kanske göra bönbiffar och lite goda.
Och en svensk hummus.
Oh,
en
gott.
Historisk hummus med egenodlad
vitlök. History hummus.
Ja, exakt.
Kan du skriva en bok?
Ja, gud ja.
Aha, men
så gråärt.
Alltså, och den kan du rekommendera att odla. Är det svårt att få tag på utsäde?
Jag skulle säga att det är lite krångligt. Det är förmodligen krångligt. Men nu har ju jag mycket. Så mot porto. Så bland de intresserade. Och sen måste man ju alltid rekommendera då. Sesam kommer man ju kunna få tag på gråärt från.
Jag fick förra året lokföre Bergfälts jätteärt.
Kändisärten.
Ja, kändisärten. Och den är ju fantastisk och fin.
Ja.
Jag odlade den, fick hyggligt med ärter. Så att jag har utsäde, men jag använder inte det i år. Utan jag tänkte jag skulle ta det nästa år. För smart. Jag kommer inte riktigt för.
Men, nu är vi ju...
Nej, vi är inte färdiga med dig och din övergivna odling. Ärterna gick superbra.
Amazing.
Hur gick det med potatisen?
Potatisen har gått helt okej, faktiskt.
Ja.
Jag tror att jag kanske kissade lite för mycket på den.
Så den blev lite skorvig?
Nej, men den fick väldigt, väldigt mycket blast. Det var liksom när man blir så där, man blir så nöjd. För att man bara...
när man blir så kissnödig.
När man blir, exakt. Nej, men det var blast. Blommade jättevackert. Alltså,
men inte så mycket potatis.
Men inte så mycket knölar där under, tyvärr.
Jag gjorde ett kul experiment förra året som jag fortsatte med i år. Och det var att skapat ett potatisland utan att gräva.
Mm.
Då la jag bara ut potatis på gräsmattan och så öste jag på med halm.
Mm. Och hur kändes det?
Och det kändes ju väldigt bra för att det var ju så där grävfritt. Man behövde inte tumla om i jorden.
Nej.
Och skapa en jordbävning där för de där små vännerna som,
alla som jobbar
är där och jobbar där nere. Och då blev det ganska bra skörd. Så jag fortsatte i år och har fått hygglig skörd faktiskt. Och inte minst så har ju den här halmen brutits ner. Så att det har blivit jättefin jord.
Potatis är ju en oerhörd
grönsak. Potatisen har grävt ner i marken. Ja. Halmen har legat som ett täcke och kvävt ogräset. Och samtidigt så har det liksom mullat till sig och blivit jord. Det är makalöst.
Men det där, jag måste säga, jag tycker det där är nästan mitt favoritsätt att odla potatis. Och jag har gått över till att gräva ner sätt potatisen. Mm. Bara för att jag har öppnat upp så mycket mark. På det här sättet.
Genom... Du har så mycket
jordbäddar. Så nu har jag liksom riktiga bäddar. Så nu har jag börjat gräva ner potatisen. Men jag tycker inte jag får lika bra resultat. Jag tycker den här på marken odlingen är mer effektiv. Alltså att man lägger ut potatisen på marken och täcker med halm.
Och så enkelt. Men du, har vi pratat om kupning?
Jag känner att vi kan ha nämnt det, men säg vad du vill säga om
det. Jag vill fråga dig hur du gör när du sätter potatis. Mm.
Nej, men och det här tror jag kanske också beror på att jag har fått lite, att jag får lite dålig skörd när jag odlar nergrävt i jorden. Ja. För jag sätter alltid för tätt.
Ja,
så
det
är jag vågar inte kupa sen, för då är jag rädd att jag ska förstöra.
För jag har ett bra kupningstips nämligen, som jag har lärt mig av André Strömqvist, du vet, trädgårdsmästaren, ja, som nu har en fantastisk trädgårdshandel, ja, i Dalarna som heter Kniva trädgård.
Just det, trädgårdsmästaren, ja, på Kniva.
Precis.
Han och hans man
Andreas Gravelej. Det är
deras, så romantiskt där.
Och deras ställe är fantastiskt. Ni som inte har varit på Kniva trädgård, åk dit.
Det här är ett utflyktstips.
Utflyktssemestertips. Jag tror inte de är öppet så här års, men i sommar, sommaren som kommer.
Boka in, skriv 2020. In i kalendern redan nu.
Sommar 2020, besök på Kniva trädgård.
Hans man har en uppstammad Dr. Westerlund.
Va?
Den kan man be att få titta på. Den ser ut som ett litet träd, den är fantastisk.
Det är ju helt ljuvligt. Hur som helst.
Ett kupningstips, ja, från André.
André lärde mig, nej, det var faktiskt hans man Andreas, ja, som lärde mig att istället för att gräva ner potatis för potatis och sen kupa upp, så gräver man ett dike i potatislandet. Mm. Pluppar ner potatisen på rätt avstånd, täcker över jord och sen när blasten tittar upp, då täcker man ovanifrån. Så man behöver inte hålla på och fösa upp jord, utan man föser ner.
Man sätter dem djupare än vad de behöver vara från början liksom, i ett dike. Precis. Och så, då har man alltid jord kvar. Ja. Ja, men det här
då har man dels jord kvar och jobbet gjort.
Nej, men det här är smart.
Supersmart. Så det är ett väldigt, väldigt bra potatistips.
Det här ska jag börja ägna mig åt.
I alla fall kul att testa lite olika varianter. Då kan man ha halmen, diket och det vanliga sättet att sätta potatis.
Man kör halm och mark, odlad potatis där man har sitt ogräs härke. Ja. Och sen där man har sin fina, luckra jord. Då går man ut med sin fyllhacka och drar upp diken. Ja, det är smart.
Mycket bra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu har vi pratat om gråärtorna, om potatisen och vad är det mer?
Bondbönorna
har vi faktiskt blev väldigt
precis.
Bra.
Och sen så då potatislöken.
Ja, den är ju intressant.
Det här är ju också en fantastisk. Alltså man förstår när man inte har en bil och man sätter de här gamla svenska sorterna och man har brist på vatten, då PGA, jag var inte där och kunde passa. Då ser man ju varför har just de här sorterna bevarats. Mm. De klarar sig. Alltså man stoppar ner dem i jorden och så kommer upp en grönsak. Och potatislöken är ju på det sättet också.
Hur växer potatislök?
Det är ju det som är det roliga. vanlig lök så sätter du ett frö. Mm. En lök blommar och så när den har blommat över så får den ett frö. Och så tar man det fröet och så stoppar man det i jorden och så kommer det en lök. Mm. Och i Sverige då så sätter man oftast en lök. Och så kommer det en lök.
Ja, någon annan som har odlat upp den löken från frö.
Så det är ju som lite av grönsaksodlingens halvfabrikat har man ju alltid haft en känsla av. Mm.
Det där tycker jag är lite intressant. Ja. Det funderade jag jättemycket på innan jag bara var tvungen att ge mig. Okej, lök blir lök. Men troligen är det så, eller det är ju så,
är
att sättlöken är början på löken.
Precis.
Det är den man sätter. Men innan jag kom dit så kände jag att...
Nej, men jag känner att det finns mycket mer att gräva i här.
Ja. Här, ja. Man ska inte gräva ju.
Nej, just det.
Nej,
jag kom på.
Men ändå.
Potatislök däremot, den förökar sig på samma sätt som potatis. Du sätter en lök och får många lök. Den förökar sig.
Va?
Och puttar ut massa nya små lökar.
Men hur stora blir de då?
De blir som en schalottenlök ungefär.
Och hur många per planta?
Ja, men ungefär 5-6 stycken om du har tur. Ja, 3
minst. Kan man jämföra dem lite med jordärtskockor?
Ja, absolut.
Så att man sätter en skocka och så kommer det flera.
Ja.
Man sätter en...
En lök och så får man flera lökar. Helt fantastiskt. Och jag läste en så intressant sak om det här. Och det är att alltså, det finns i Sverige och i Norden så finns lökar avbildade sedan många hundra år tillbaka. Och lök har liksom inte, man har inte förstått hur lökar har kunnat finnas på konst. Man har tänkt att folk måste ha tittat på andra tavlor och målat av en tavla. Du vet, en målare som målar av en tavla. Mm. Och sen upptäckte man potatislöken som faktiskt har möjlighet att växa i Norden och föröka sig i Norden på det här vegetativa sättet. Så nu misstänker man att så fort du ser liksom en medeltidstavla med en lök så är det en potatis. Borde det vara en potatislök?
Men hur ser den ut då?
Ja, den ser ut som en lök. Fin, vacker.
Vad har du fått tag på utsädeslöken då?
Det är också en rolig historia. För jag fick dem på posten en höst.
Du får mycket på posten?
Ja, exakt.
Ja.
Man går till posten och hämtar ut ett paket som inte har kunnat levereras. Så ser det liksom ett lite trasigt kuvert fullt med en plastpåse med jord i. Och så tar man ut den och så ligger det liksom 3 stycken lökar där i. Så fick jag den.
Det är ju fantastiskt. Ja, vet du vem de som hade skickat?
Nej, ingen aning.
Men det stod att det var potatislök.
Ja.
Otroligt.
Ja,
tack.
Ja, tack.
Säger jag.
Tack,
och du.
Tack.
Tack så mycket säger jag eftersom jag också kommer få
nu
lite
kommer
lök,
att komma,
tror jag.
Det kommer att komma en påse.
Eller så kan jag kanske få dig.
Det kommer att komma ett lite trasigt kuvert på posten i höst. En plastpåse med jord i och lökar.
Men du, allt detta har alltså bara vuxit till sig utan att... Vad har ni varit under tiden? Varför har ni inte åkt dit?
Vi har flängt lite fram och tillbaka. Ja. Och nu har vi också blivit bussexperter. Så nu kastar vi oss på bussen. Ta med liksom termosen med kaffe. Ta med bondkakor med enkornsmjöl. 3 nerladdade poddar. Mm. Och sen bara kör vi rätt in i kaklet på bussen.
Så kör ni en utflykt till torpet.
Ja, exakt. Och sen när vi väl är där, då är vi ju där. Då tar vi oss inte därifrån.
Så vi måste också... Men då lite grann så här, som den moderna människa jag är, som då är både bilburen och har mataffären typ 4 kilometer från torpet. Hur gör ni när ni behöver komma åt mat och sånt? Och
älskar nate till exempel är jättetrevlig grönsak. Ängshaverot, späda svart vinbärsblad.
Men lagar ni mat av det här alltså?
Ja, det gör vi. Ängshaverot, outslagna ängshaverotblommor.
Vad hittade du dem?
De växte som ett ogräs i mitt grönsaksland. Och jag fick en feeling, jag fick en vibb. Så jag la ut det här på sociala medier. Mm. Och Magnus Nilsson från Färviken svarade, det här är en ängshaverot. Knips av blomman där så långt som skälken är mjuk.
Det är ju en otrolig historia.
Jag kände mig så sedd.
Magnus Nilsson, han är ju verkligen, han driver eller drev Färviken som nu faktiskt har stängt. Som
precis.
Är en gourmetrestaurang med hur många stjärnor?
Förmodligen så många man kan ha många, och ett par till.
Som många någon har fått i Sverige. Så här, riktigt, riktigt gourmetrestaurang. Långt ute ingenstans. Ja. Med rätter som baserar sig på råvaror från närområdet. Och han har kört i ganska många år, men nu vet jag att de stänger nu. För att nu är det så här, nu har jag gjort det här, nu ska jag göra något annat. Det är också ganska coolt.
Han har ju köpt en äppelodling söderut i Sverige nu. Så förhoppningsvis så kommer vi att få en riktigt rejäl ekologisk äppelodling tack vare Magnus Nilsson.
Och vad är det, vet du?
Det får vi kan ta inte reda säga, på. Det får vi ta reda på. Ja.
Men åter till jag fick Ängshaveroten.
Lite, exakt, jag fick lite dåndimpen.
Ja, det förstår jag.
Och sen skrev jag, gud vad gulligt, tack Magnus.
nu är jag Magnus med dig.
Exakt. Mm. Så han skrev, knipsa av den här outslagna blomman så långt som skälken är mjuk. Och blanchera den i lättsaltad vatten och snurra den i lite smält smör eller olivolja. Och det var ju så gott, va?
Och just smör och olivolja har man ju alltid på torpet.
Jag köper dunkvis nu.
Du gör det?
Vi hamstrar ju. Vi, är lite, ja. Alltså, vi tar ju med oss bara den här foldern om kriget eller krisen kommer. Tar vi med oss till affären. Och sen så packar vi ryggsäcken och sen åker vi till torpet. Ja, det är liksom vår inköpslista bara.
Det är ju jättekul. Ja, bra, och det funkar.
Ja, ja.
Ja. Elin, nu har jag en fråga till som är ganska... naturligt faktiskt. Ja. De flesta människor som blir av med en bil
ja.
Köper en ny.
Ah.
Eftersom de har liksom bil för att de behöver det och så blir de av med den, då skaffar de en ny.
Den lösningen jobbar många med alltså. Varför gjorde vi inte det? Jag tror att vi liksom började känna oss lite som spioner där ute i skogen. Alltså det började kännas lite spännande. Och också att så de här konsekvenserna gjorde att vi blev så enormt medvetna om hur sårbara vi var.
Mm.
Och till exempel så har jag nu börjat ringa in alla våra grönsaksland, stora arealer, med urdruckna vinflaskor istället för, alltså som en pallkrage. Med, så att jag kan göra upphöjda små bäddar. Fast avgränsningen är bara urdruckna vinflaskor. Eftersom att vi inte kan åka till återvinningen längre liksom.
Ni kan inte åka till återvinningen, men ni kan åka till Systembolaget och hämta in.
Känns att det kan finnas olika motivationer också, absolut. Vägrar då kasta saker typ.
Med halsen upp eller ner?
Neråt. Dels är det lättare att sticka ner på det sättet. Ja. Och dels så har jag märkt, när jag har gjort saker med PET-flaskor och ställt dem åt det hållet, att av någon anledning så ska humlor åka ner och dö i flaskor.
Ja, det vill man inte.
Så jag kör med halsen neråt. Det blir jättefint faktiskt.
Men jag tänker att... om man har halsen uppåt så kommer ju vibrationer i flaskan som kanske håller skadedjur på avstånd, sork och råttor.
Mm. Det
kanske
jag
är
jättebra.
Värt att testa.
Sätt ett litet...
Fast det är det där humlefällan som inte är så bra.
Ja, de är också, humlor är ju sköra djur. Alltså.
Det är de verkligen.
Det är som att man kan göra en humlefälla utan ens försöka. Bygg ett hus, sätt in fönster och det dör humlor. Typ.
Vet du vad jag har gjort? Humlorna.
Nej.
Jag har faktiskt planterat min första sälj för att det är det absolut bästa som den där lilla yrvakna humledrottningen kan få när hon vaknar tidigast av alla på våren och då bara sälj.
Har du
då
satt
finns
en...
det. Jag har satt den på torpet.
Gud vad fint. Är det någon speciell sort eller bara en sälj?
Det är bara en sälj. Det är en speciell sort men jag har glömt bort vad den heter för att jag är lite dålig på sortnamn som,
det är ett vackert,
som vi alla vet.
Jag tycker jag
otroligt vackert och så ger det jättemycket kolhydrater till den där lilla hungriga tanten som vaknar på våren.
Underbart.
Mm, det är jag väldigt glad över.
Nu när vi är inne på dina odlingar. Hur tusan har det gått?
Ja, det har väl gått så där kan jag säga.
Nej.
Jo, nej, men jag tycker alltid att jag säger att det går så där. Jag utger mig för att vara odlare och så går det så där. Nej, men det är klart att det har gått bra på vissa sätt.
Ibland tänker jag att jag är bättre på att läsa om odling än på att odla.
Och jag kan ibland tänka att jag är bättre på att prata om odling än att odla. Men det är väl så där att man har sina ups and the downs, som det heter.
Absolut.
Och dessutom så har jag pratat med väldigt många människor om årets odlingar. Och jag har läst ganska mycket på olika sociala medier. Och jag tycker mig se att ganska många har haft ganska stora problem i år. Och frågan är vad det beror på. Min vän Åke i Åker, som jag brukar prata om, han som är så, han har ju såna här superodlingar. Om jag inte får någonting, då kan jag alltid få åka till Åke och hämta något att äta. Han säger att det kan bero på att fröna som alltså odlades förra året när det var så torrt, har lite halvdålig kvalitet för att de har liksom inte...
Det här köper jag.
Eller hur? Det låter ganska sannolikt.
Ja, det här köper jag. Jag har ju, förutom de här 3-4 grödorna som jag satsade väldigt hårt på, så hade jag också lite tomater, pinolo, som min gulliga svärmor har samlat frö åt till mig och så. Och de har liksom inte, det blir ingenting. Det blir inget av tomaterna. Och
det är samma här, mina tomater inte bra.
Nej.
Men chili däremot funkar chili. Jättebra. Men de har haft i krukor och varit väldigt, väldigt noga med vattna.
Ja, jag förstår. Vad har du kört för sorter?
Carolina Reaper.
Mm. Mm,
jag har inte vågat prova den. Är det en av de...
Enligt Nationalencyklopedin den starkaste i världen.
Ja, den har jag i mitt växthus. Och den ger frukt. Och jag är livrädd. Jag går, liksom, tar omvägar runt den.
Vad roligt att du säger det. Vet du då? Det finns ju folk... När man pratar om... Jag kan ju vara intresserad av läkeväxter och så. Mm. Och när man pratar om det och växters medicinska effekter så kan ju folk bli väldigt så här, lite fnysiga.
Mm.
Men chilin tycker jag är rolig. För att den har en psykologisk medicinsk effekt som är bevisad.
Och vad är det då?
Och det är någonting som beskrivs av en amerikansk psykolog och jämförs med när du åker berg- och dalbana så får du en kick.
Ja.
Och det frigörs massa endorfiner. För att du utsätter dig för någonting som känns riskabelt. Mm. Men du vet att du rent fysiskt egentligen inte är i fara.
Mm.
Så kicken blir positiv.
Mm.
Och på samma sätt fungerar chili. Att äta riktigt stark chili. För du utsätter dig för någonting som du känner är läskigt. Men du vet att du inte är utsatt för fysisk fara. Och så får du en positiv kick, massa endorfiner och blir pigg och glad. Är inte det sjukt?
Jo, och kul.
Kul!
Och bra.
Ja. Så chili har en psykosomatisk medicinsk effekt som är verklig.
Och då ska jag också plocka fram min Apache som jag har, som är så god, mustig och rund i smaken. Och sen har jag också en lemon någonting.
Hot lemon.
Hot lemon heter den. Och sen har jag några till som jag har glömt namnet på för att de har jag nämligen vattnat bort etiketterna på. Det var lite dumt. Men det gör ingenting, för det blir lite spännande. Det är spänningen till.
Den här kicken som vi pratade om innan, den kommer liksom att bli dubbel.
Den kommer bli dubbel, för jag har ingen aning om vad det är jag lägger i maten. Och det kommer inte de andra i familjen heller veta.
Det är, så här, det är som man lär sig saker.
Ja. Men,
kan inte jag få lite hot lemon av dig?
Absolut.
För jag har ju faktiskt med mig en sak till dig här. Jag har ju med mig ett lipsticka och sellerisalt.
Oh. Nej, men titta.
Som jag gjort. Här,
oj, titta, vilken fin liten burk. Nej, men hur har du gjort? Är det inte flingsalt? Alltså,
det är sånt där grovkornigt havssalt. Det är sånt där grått, klibbigt havssalt. Kör i mixer tillsammans med färsk lipsticka och färsk selleri.
Uh-huh.
Och kör det tills det blir som ett mos. Och så smetar ut det och låter det torka. Och sen så bryter man loss det och mortlar det till det här pulvret. Och då har man liksom som ett eget herbamare.
Får jag känna? Mm. Det är ju supergott.
Det är ditt, varsågod. Mer i odlingen. Toppar och dalar.
Salladen har varit topp. Salladsbladen och salladshuvudena. Mm. De bara växer och växer och växer.
Vilka sorter har du kört?
Ja, allt möjligt. Det finns en amerikanischer, brownischer, någonting. Och väldigt mycket rucola. Det är ju kål i och för sig.
Mm.
Lite gem. Mm. Heter den, va? Pintsallad. Mm. Sallat. Jag är jättenoga med att det heter sallat när det växer och sallad när det blir blandat i en skål.
Älskar du att vara noga med det?
Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt faktiskt. Du gör det också, det är inte så många som verkar tycka det.
Det finns fortfarande små glimrande tillfällen av civilisation i detta samhälle, känner jag. När man skiljer på sallad och sallat.
Ja, och sen så har jag duttat ner lite vad jag har, för jag har ganska mycket frön till just sallad. Och då har jag kört sådär. En gång i veckan har jag petat ner 3-4 frön av 5 sorter. Och då har jag liksom haft hela tiden.
Som man skriver i böckerna.
Ja, som man skriver i böcker. Mm. Och gör man det, då har man faktiskt sallad hela säsongen. Och även nu. Fast nu håller det på att växa över huvudet på mig på torpet. Och jag är inte där.
Nej.
Nu kommer det bli sådana här stora stockar med bäsksallad. Men jag har ju bestämt mig för att jag gillar bäsksallad. Så att vi kör på den. Här hemma också.
Jag berättade för dig när vi hade poddpost i våras. Mm. Så berättade jag för dig att jag hade gjort slut med kål.
Ja.
Och då tipsade du mig om
cikoria. Testade du det?
Nu har jag sått. Bruxelles di vit lof.
Nu har jag sått, säger du?
Ja, jag missade ju vår sådden.
Mm.
Och sen så tipsade du mig om det här att det inte är så bra mitt i sommaren. Mm. Och det var ju dessutom väldigt varmt och torrt. Mm. Så jag vågade inte i somras. Man vill inte wastea ansträngning.
Exakt.
Så nu har jag sått på hösten. Så nästa gång vi tar våra liksom fyra bussar ut i torpet,
ja,
så kommer jag veta om det gror.
Ah, ja, ja. Vad bra. Spännande.
Och den ska vara sån här riktig som man driver i mörker på vintern.
Ja, det är jättekul. Du är så rolig också. Du går ju loss på den här,
ja, men det här lite märkliga saken. Liksom, ta in den här roten och sätta, ja, i sand och, ja, driv den i mörker. Och det är ju, ja, verkligen...
Jag vet, jag skulle aldrig orka. Det var därför jag tipsade dig.
Mycket bra.
Men så att salladen har gått jättebra. Squash och zucchini, som då är samma planta fast i olika storlek. Det bara väller över. Mm. Det är helt galet.
Vad gör du med dem?
Jag gör allt möjligt. Jag river dem väldigt ofta och lägger i olika soppor. Det är väldigt bra. I gazpacho är väldigt bra. Det blir lite matigare då, om man, den här kalla tomatsoppan. Jag gör zucchini-biffar. Lägger i ett litet ägg från hönorna.
Oj, oj, oj.
Har det blivit. Oj, väldigt oj, gott. Oj. Och jag gör inläggningar. Mm. Istället för inlagd gurka, du vet, med 1-2-3 lag, så kör jag hyvlad zucchini. Det blir jättegott. Och jag gör, lägger det i pytt och jag lägger det i... Jag petar i squash och zucchini i allt. Och jag gör sådana här zucchinibåtar som jag tycker är goda. Att man liksom klyver dem på hälften, gröper ur kärnorna och så lägger man i en liten röra av crème fraîche och fetaost. Och stoppar in i ugnen. Det blir väldigt gott. Det blir som små båtar.
Det här känner jag i samhällsservice. Jag vet att det finns mycket folk där ute i landet som bara sitter och känner att de är förföljda av sina zucchinis.
Ja, det är ju så många. Och nu har jag också jättefina runda. Mm. Jag köpte en gång när vi var i Frankrike och hälsade på dig. Mm. I början, när vi började podda. Mm. Då köpte jag frön till någonting som heter Nice Rond.
Mm.
Och de fröna har jag kvar. Så de petade jag ner i år.
Och det var
inga ganska många ställen. Det var inga problem. Och det är bara väldigt röv. Och jag har inte lyckats med dem förut, men i år just så funkar de. De gillar det där torra under jorden och fuktigt på ytan tydligen. Så de vräker ur sig fortfarande i september.
Gud vad härligt.
Så skorsen, salladen. Jag har däremot inte fått ett enda grön eller svartkålstånd. Och det skyller jag på fröna. För att jag tror jag har sått 7 gånger. Vid 7 olika tillfällen.
Och vad händer?
Så, ingenting. Det kommer ingenting. Och jag har köpt nya frön.
Mm.
Och jag har hämtat frön och lånat frön och fått frön. Ingenting.
Gick inte upp.
Nej.
Jag känner mig nöjd med mitt beslut. Att
skippa
kål.
Ja. För just svartkål och grönkål tycker jag är så himla himla gott. Så jag tycker det är värt besväret.
Ja, det är faktiskt.
De andra kålarna är lite kålerna. Kålsorterna.
Kålsorterna. Ja. Där löste du det snyggt.
Ja, eller hur? De har jag... inte gett upp på riktigt. Jag har en brysselkål som står här ute i stadsodlingen. Som jag hoppas på till jul. Men så ungefär har det gått för mig.
Det var sommaren.
Ja, och rabarberna har ju bara vält över. Och, så att både bra och dåligt. Kryddlandet har varit fantastiskt i år. Och det har väl förmodligen med det här klimatet att göra i år.
Jag tror det.
Och nästa år... Det här ska vi prata om i ett annat avsnitt. Men jag ska avslöja redan nu. Nästa år ska jag göra, eller inför nästa år, ska jag bygga en örtspiral.
Ja!
Har du det?
Nej.
Men ska bli en.
Ja.
Och även en hygelbädd, tror jag.
Ja.
Och det är mycket man ska göra. Vet ni, vi har ju stora gärden runt våra torpet. Och där har det gått kor.
Mm.
Och då kom... bonden som äger korna med gigantiska balar med ensilage som han skulle ge till korna för att de hade inte tillräckligt att äta. Sen plötsligt rymde korna och det slutade med att han tog hem korna till sin gård igen. Men då kom han med sin traktor och lyfte över ensilagebalarna upp på våran tomt. Så nu har jag gigantiska ensilagebalar, så nu är det täckodling som gäller.
Avundsjukan är total. Vilken generositet. Vad vi har pratat om generositet.
Ja,
det är det. Vad generösa människor är.
Ja, de skickar och ger med frön och de kommer
påsar med jord.
Påsar med jord och balar med ensilage och jag vet inte allt vad det är.
Underbart. Just det. Jag lovade ju att jag skulle återkomma till en grej.
Ja, potatisen, rocket.
Exakt.
Vad hände med den?
Det som har hänt är ju att England... fundera på att lämna EU på ett hårt sätt.
Ja.
Brexit.
Yes.
Så Sesam bland annat håller på att försöka få fram listor på alla de fröer och utsäden som bara är registrerade av engelska fröföretag.
Oj.
Ja, precis. På grund av EU har ju den här hemska fröförordningen som gör att du får inte sälja frö i EU om du inte är med i EU.
Nej.
Och du inte har registrerat de här fröerna i EU. Så alla de engelska företag som odlar fröer, de fröerna kan försvinna.
Nej, men.
Och där är Rocket, potatissorten Rocket, min favorit.
Så Rocket kan komma och försvinna?
Exakt.
Men då krävs det väl ändå att vi får tag i lite Rocket,
det är det
odlar hemma.
Precis.
Och föröka själva.
Precis.
Det är det vi kan göra. Hur kommer du göra?
Jag kommer bara se till att få tag på lite Rocket, lite utsäde. Spara tills våren och sen odla upp tillräckligt mycket för att jag inte ska behöva tänka på det.
Det kanske är någon som har som kan skicka ett litet paket på posten.
Oj, 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 oh, oh. Om det skulle hända.
Då skulle vi bli glada. Jaha, mm. Men du, det är fara på färde för Rocket, men förhoppningsvis så kirrar du det ändå till
Exakt.
Våren. Okej, okay, bra.
Det var allt.
Tack för nu, Elin. Jag är så glad att du är här igen och jag är så glad att vi äntligen fick till det. Och tack Estrid Holm som är vår fantastiska producent. Vi hörs nästa gång och det ska inte dröja allt för länge, eller hur?
Nej.
Hej, hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.